Nu, sist men inte minst, konventets sista talare. Författare, professionell föreläsare, offentlig person med mera, till yttermera visso jättestor förebild för DA och för mig personligen. Mia, välkommen!
Som jag hade, de stod i dörren där. Det finns en längst in. Åh, tack! Gud, vad fint! Jag blev helt rörd. Och tack för alla delningar som har varit idag. Det var ett så otroligt fint att få sitta där. Och jag pratade med Micke innan. Micke bara, vet du vad du ska säga? Nej, jag har ingen aning. Men när jag lyssnade på Micke så visste jag. Ni vet, det är som att sitta på möte. Man bara, ja, det ska jag säga och det ska jag säga. Och så och sådär. Men nu vet fan vad jag ska säga. Jo, men jag kanske ska säga det här som du... För mig så är det ju så att jag är den enda som du pratade om vad jag gör på jobbet. Av alla du presenterade. Och det jag förstår det för att... eftersom jag då har ett jobb där jag liksom har blivit på något sätt en slags offentlig person. Men det här är det som är jag. Det andra är ett jobb. Liksom. Och sen råkar mitt jobb synas lite och så. Men det är fortfarande ett jobb. Och ingenting, precis som det är för alla här inne, att det vi har idag har vi ju som en följd av att vi har fått tillfriskna med AAs program. Så. Och man kan ju tro att mitt jobb är roligare än andras jobb för att det syns. Och jag är jätteglad att jag har det, men det är rätt tråkigt också. Så, för att det är som det är. Men det här, alltså, just eftersom jag då har blivit en offentlig person så får jag ibland, eftersom jag blir intervjuad ganska ofta, så i början fick jag frågan så här, men gud, hur känns det att vara så framgångsrik och så. Liksom, men... Det viktigaste som har hänt mig, det är ju det här. Alltså det svåraste jag har gjort, det mest framgångsrika jag någonsin har varit med om, är mitt första nyktra och drogfria år. Och det tillbringade jag tisdagar och torsdagar här. I rummet bredvid här. Och jag tänkte på det när du pratade, Micke. Jag kom ju också till NA, för DA fanns ju inte då. Och jag började gå på NA-möten Alltså jag var på behandlingshem, kontraktsvård och i alla fall. Och så gick jag på möten varje dag, för jag är ju heroinist och jag knarkar. Alltså jag är så här, jag är inte jättesmart, utan jag är så här normalbegåvad. Och sen så trivs jag med och må bra. Så att jag gör saker naturligt enkelt. Så. Jag krånglar inte till saker, och på mötena så lyssnade jag på de som verkade må bra och de som satt och var lite så haschtomtesnöja, ni vet, så här som bara universum är allt och så är ingenting, och då har jag någon slags sån här radar att jag känner det där verkar deppigt, är ni med så? Så att, och så var jag på möten, och just det här med narkoman och beroende, så satt jag på ett möte och så var det så här, ja, jag heter Mia, narkoman, och så var det nästa som så här, som var beroende. Och då kände jag, förstod inte. Vad är det? Jag vet inte. Men det betydde inget mer än att jag visste vad jag var. Och så gick jag på väldigt mycket möten. Och på vissa möten gick man ju bara för att det var snygga killar. Och andra möten var lite gladare och så. Sådär. Men sen så hittade jag ut hit till Kärrtorp. Och det som var så häftigt här, det var det jag hade saknat in i stan. Det var att här förstod jag allt. Alltså när jag gick på möten i början så kunde de så här på ett möte. Jag hade kanske gått på fyra möten när jag fick höra den här delningen så här. I natt drömde jag användardrömmar. Och jag hade ett extremt starkt behov av att så här, vara smart, vara omtyckt. Och jag blev helt stressad, för jag förstod inte vad fan snabbt. Han om. Alltså han hade ju dömt att han knarka. Och för mig var det så otroligt viktigt att de sa det de menade. Därför att jag, det är så underbart. Annika, nu pratar om det här när man är brud och kan vara blond och allt det där. Gud, jag har ju levt ett helt liv på det. Men det är skillnad på att spela blond och att inte fatta. Alltså att leka korkad eller vara korkad, det är helt olika saker. Och när de pratade så att jag inte förstod, och så vet jag också att på vissa möten så man fick inte berätta om sin historia. Och för mig var det viktigt, för att liksom när jag kom till behandlingshemmet så frågade de, gå igenom det här programmet, vilka droger har du använt och så här. Och så sa de så här, heroin, ja, i huvuddrogen, hur länge då? Ja, så börjar man räkna ut och så bara 6 år. Då säger terapeuten på riktigt till mig så här, då kommer du inte bli drogfri. Heroinister blir inte det. Och där satt jag, och jag ville ju. Så att jag sa så här, fast jag börjar med schack. Jag kanske är mer schackis egentligen. Alltså jag ville få vara med där också. Och då när man gick på möten så var det ju väldigt mycket hur man fick dela och hur man inte fick dela. Så att när jag då kom hit och hörde Micke, dig, jag hörde dig och Joakim, och ni pratade så här, och Joakim, det var mycket källarpund och guldkottar och förnedring, och jag bara kände så här, äntligen är jag hemma. De här har kanske till och med gjort lite värre saker än vad jag har gjort, så. Och det var det jag behövde. Jag behövde få känna att jag dög. För på vissa av de så här finare mötena i stan, för då var det som Maria-hissen, det var som Café Opera för möten, ja. Man gick och visade upp sig, man var lite snygg, och man sminkade sig och höll in volangerna, så. Men där var det ju så här att jag kände att dit kan inte jag gå i kortärmade tröjor, för att jag har för sönderstuckna armar. Så var det ju liksom där. Så att när jag hittade hit i Kärrtorp så kände jag bara så här, nej, men det här är mina grabbar. Sen kan jag gå och liksom flirta med snubbar på de andra mötena och så. Det var ju kul det med. Men ja, så. Så att det här du beskriver om hur hemskt det var att bli utstött. Jag upplevde ju inte det. För ni tog hela den resan. Jag kom hit och bara, vi kör en ny gemenskap. Jag är med, nu kör vi, går all in. Så sådär. Och ja, så att jag slapp alla de rädslorna. För mig är det här bara förknippat med någonting vackert, någonting fint som jag har fått förmånen att vara en del av. Men när det gäller mitt eget stegarbete och det här med sponsorer och så. Nu väljer jag medvetet att inte prata knarkeriet. Därför att jag tänker att det är så många som har gjort det så bra. Mm. Fantastiskt så. Men det som var då var ju att jag var ju då 6 veckor på primären. Och sen var jag 1/2 år på halvvägshus. Och gick på möten hela tiden. Och hittade liksom mitt. Och sen så var det ju det här man skulle skaffa sponsor. Och det fanns inget tillfrisknande. Jag vet, det var en kille jag pratade med i köket där vi pratade lite det här självkänsla och sånt. Det var ingen som pratade självkänsla för 17 år sedan. Det var ingen som pratade på det här sättet, utan det var så här, karaktärsdefekter. Och man skulle se att man var oärlig. Och jag sa så här, jag fattar vad ni säger. Jag vet att jag har ljugit mycket. Men jag har också insett att jag har extremt låg självkänsla. Och jag behöver fan hjälp med den. Och det får jag inte bara genom att se vad jag har för brister. Jag måste också lyfta upp det andra så här. Så att jag fick hitta mycket själv och gå mycket kurser och så. Men den första personen som skulle hjälpa mig i stegen. Jag hade tittat ut henne, en tjej. Så här, jag bara, gud henne, du vet. Det är stor grej att fråga någon att vara sponsor. Fy fan, det är värsta. Åh, gud, så. Och jag hade laddat så här, så hade det varit ett möte och så skulle jag fråga och sen så bara försvann hon in och jag bara fan, du vet, det var sen en hel vecka till nästa gång. För jag visste bara vad hon gick på så här kvinnomöte på torsdagar. Ja. Och så kom jag dit och så här laddat och går fram till henne och, jag bara, och ni vet ju den här tjejen, det är nästan så att det är så läskigt så jag inte ens kommer ihåg hur jag sa. Men jag kommer ihåg vad hon svarade. Hon bara, nej, jag kan inte. Det är sant, ja. Och vad jag bestämde mig för där, det var att så här, jag ska aldrig göra så mot någon annan. Alltså så, alltså det är inte alltid man kan, men man kan, eller hur? Ja, men man kan hjälpa till någon annan så. Jag fick fråga 3 styckna innan jag fick min första sponsor, för de hade så här egna processer och de var deppiga och allt vad det nu var. Men så hittade jag en kvinna. Så hittade jag en kvinna som hade typ 9 månader längre än mig. Och det tänkte jag säga till er som har gjort stegen. Alltså i den där kraften man får den där tiden efter. Man är en fantastisk sponsor då. För man har det färskt. Man vill ge vidare. Många vill ha mig som sponsor. Jag är helt värdelös på nybörjare. Det är 17 år sedan jag knarkar. Jag kommer fan inte ihåg. Jag skulle bli uppsnurrad till månen. Jag är jättebra på det där sen. Alltså den här vardagsgrejen. Hur det är att vara människa. Där kan ni ringa och fråga mig. Men kom för fan inte när ni behöver börja tillfrisna, för jag är, det är för länge sedan, alltså jag är inte bra på det så, men i början där man har ju otroligt mycket kraft och den här kvinnan som hade 9 månader, som tur var hon väldigt så här ambitiös och ganska så akademisk, så att hon gav ju mig så här, Charlie banden och det var liksom tillfrisknande och det var som att jag fick värsta utbildningen om AAs program, allt det där fick jag till mig. Och det var ju helt fantastiskt att jag hade det där och höll på med mitt 4:e steg och var extremt ambitiös. Hade börjat be till Gud, inte för att jag trodde på Gud, men jag var så rädd för att börja knarka. Så jag tänkte, är det bra om jag ber, för då kanske jag inte knarkar. Det var min gudstro. Rädsla. Så. Och mitt i allt det här så tar min kille livet av sig. Jag har inte pratat om honom, men jag hade en kille i 7 år som jag tappade bort när han satt i fängelse. Blev ihop med en annan kille och var utsatt för väldigt mycket hemska saker. Och sen så kom min kille tillbaka och det var bland annat hans förtjänst att jag till slut sökte hjälp. Jag försökte verkligen få med honom i det här, men Han hade varit så på Hassela när han var tonåring, så han tänkte att det där är någon slags Hassela-klubb, och det var inget för honom. Men eftersom jag var så jävla körd så var det bra att jag var här. Och så han höll sig 3 månader. Han klarade alltid 3 månader och bodde i så här familjehem och så lärarvikarie, och sen helt plötsligt var han på plattan och så knarkade han i 2 dagar och så fick han ångest. Och jag kan tänka lite på det här med livet, för att livet är inte rättvist, utan det lite är som det är. Och hade livet varit rättvist så hade han suttit här idag och inte jag. För att, jag menar, de här åren när vi knarkade och bodde i Spanien och vi hamnade i fängelse och allt det där som är, så liksom, jag blev duktig på att knarka för att jag är jättebra på att ljuga. Alltså jag skyllde allt på andra, jag blev så förljugen, och det räddade liksom livet på mig i drogerna. Alltså i missbruket så var det sådär att jag liksom, stal jag av dig så var det ditt fel. Liksom, för att du hade tänkt blåsa mig, det såg man ju på direkten. Alltså, jag kan prata med ju vilken situation som helst, därför att jag gör så att jag själv tror på det jag säger. Och jag hade ljugit så länge så att det räckte med att jag sa en sak en gång så trodde jag på den. Vilket gjorde att liksom, jag upplevde ju när jag slutade knarka att så här, jag har aldrig gjort ett brott som har drabbat någon personligen. Alltså jag har ju till och med ryckt handväska. Jag vet inte hur mycket mer personlig man kan bli. Jag har liksom jag tömde Christer Karlsson kris där. Jag menar han, jag fick bo hos honom. Jag släppte till och med att knulla. Han kom och frågade en gång, ska vi knulla? Jag bara, jag orkar inte. Du vet, jag var ju hårsare, man orkar inte hålla på knulla då. Nej gud, han var ju tjackis liksom, ja. Och han bara nej. Och sen torskar han, som har varit helt snäll mot mig, låtit mig bo där, bjudit på allt. Och då tackar jag honom genom att tömma hela stället, därför att jag tänker så här att det kommer ju komma tjack gissar hit sen, som kommer stöka till. Det är bättre att jag, som har koll, eftersom jag är hårsare, jag tar allt av värde så att jag liksom inte, så att det inte blir sönderpundat. Och upplevde där och då att jag gjorde honom på något sätt en slags god gärning. Ungefär så där var det. Men den här killen som jag var tillsammans med då i 7 år, Kalle, han var inte sån. Han kunde aldrig göra om någonting. Han hade så mycket ångest. Han kunde väcka mig så här mitt i natten och bara, Mia, vi har blivit dåliga människor. Och jag bara, men håll käften. Alltså, nu knarkar vi och då mår man bra. Så, ge inte mig ditt jävla ångestdepp liksom så. Det var praktiskt att bli den jag blev i drogmissbruket. Det var ganska mycket att städa bort, så att det är tur att jag var ambitiös i stegen, för att jag hade ljugit så länge så det gick på rutin. Och eftersom jag då är en liten tjej och har umgåtts mycket med väldigt våldsamma och farliga snubbar, så har jag ju aldrig, jag har ju aldrig slagit någon, utan jag har ju fått överleva på min mun. Så att jag har ju fått liksom, det handlar ju inte om att ha rätt. Om jag har en argumentation med dig och märker att jag håller på att förlora, då ökar jag tempot så att jag tar dig på utmattning, så att du tror att jag har rätt för att du inte hänger med. Liksom. Och det där har jag hållit på så länge, så att det var ju otroligt mycket. Det tog ju så här första, ja, men 1,5 år innan jag liksom, de här reflexlögnerna inte så här. Och på arbetsplatser bland så här vanliga fina människor frågar de så här, hur många tv-kanaler har du? Eller vi pratar om det. Och då, jag bara, jag har 17. Och så har jag ju börjat gå på möten och jobba i stegen. Då måste man vara ärlig, så då, annars knarkar man ju. Så jag var ju tvungen att vattna i mig hela tiden. Jag bara, nej, jag ljög, jag har bara 7 liksom. Och det där blir helt märkligt på arbetsplatser med vanliga människor. De skiter väl i många kanaler jag. Det är inte ens häftigt, så att, liksom, så att, jag hade mycket arbete. Det var liksom mycket att vara mig. Det var inte bara att vara liksom drogfri, utan jag fick liksom rädda mig själv ifrån min egen mun liksom. Och allt det där och hur det gick. Men det som hände där när Kalle tog livet av sig, som jag kan känna idag, är jag enormt glad över. Att, inte att han är död, men att jag hade kommit så långt i mitt fjärde steg så jag redan hade fått skriva att jag, vad jag var arg på honom för. För jag tror inte att jag hade klarat att vara så ärlig om jag hade börjat med fjärde steget efter att han hade dött. Därför att då hade jag känt en slags skuldkänsla över den jag hade blivit, hur jag hade skadat honom, för det har jag gjort mycket. Och så. Det som hände med mig i det där, det var att jag ännu mer tog det här på riktigt. Och jag kan säga så här att jag var larvigt ambitiös i mötesgående. Jag har inte sagt så mycket så här, gör stegen eller dö, för det låter lite för töntigt. Men jag har sagt ungefär samma sak på andra sätt. Jag har varit en sån som har pratat väldigt mycket om stegen. Och jag är jätteglad för det. Så jag blev den töntiga tolvstegspersonen. Jag var den töntiga på behandlingshemmet. Det var som du sa. Det finns två läger på behandlingen. Och när jag gjorde behandling var vi tre stycken. Det var jag, Jenny och Christer som ville gå på möten. Resten ville inte det. Så att vi var en liten töntig klubb som satt på helgerna kvar där. Och läste dagliga reflektioner tillsammans som jävla snögubbar. Du vet, det var ju helt töntigt kändes det. Men allt det där som jag gjorde har ju gett allt det där andra. För att jag får ju mycket frågor så här, gud vad smart att du skrev den där boken och allt det där. Men det här som en del vet jag, som inte känner mig sen förut, tänker om mig, det är den här offentligheten. Jag har aldrig haft en dröm om det. Jag har aldrig haft en dröm om att skriva en bok. De ringde och frågade mig om jag hade lust. Alltså, jag var tönten på mötena. Som gjorde hela tiden det man skulle här. Som var sponsor. Jag har tagit emot 52 stycken fjärde steg. Det är det jag har gjort. Allt det där arbetet i programmet har gett mig allt det här jag har nu. Det är inte så att jag tänkte att jag ska bli någon slags kändisapa. Och ha så här låtsasprogram. Men allt det där stegarbetet har ju gjort att jag har liksom hittat den här grunden som ju tillfrisknandet är. Och när jag börjar gå på möten så frågar jag, hur får man självkänsla? Och då kunde inte min terapeut säga det. Idag hoppas jag att alla terapeuter säger jobba i stegen. Det finns ingenting som stärker självkänslan mer än att göra sina gottgörelser. Alltså det är där det kommer. Man städar ur skulden och skammen. Man ställer till rätta. Där får man självkänslan. Så. Och i det arbetet gjorde jag att jag var väldigt ambitiös i mitt stegarbete. För att jag var fortfarande rädd för att börja knarka. Och jag vet att jag är den halaste jag har träffat. Så att jag är verkligen det. På riktigt. Jag kan snurra mig själv hela tiden. Så att jag vet det. Min mamma sa ju så här personutredningen. Så här, ja, Mia behöver behandling. Men det måste vara extremt bra. För hon är väldigt manipulativ. Och när jag läste det kände jag så här. Ja, jo. Kanske va? Ja. Så. Och någonstans är det ju det här att jag förstod tidigt att jag är mitt största problem. Så att hela det här, liksom, jag menar, mina första 5 år. Första 3 åren gick jag på möten varje dag. Första 5 åren, nej, fram till 7 år gick jag på 5 möten i veckan. Det gjorde att allt det andra kom till mig. Så. Men sen är det så att det man lär sig om sig själv i stegarbetet, det är ju både sina styrkor och sina svagheter. Och den där oärligheten, det är egentligen inte en del av mig. Det blev jag i missbruket för att överleva. Men vad jag såg mycket var det här, både att jag har en spontan personlighet, men som väldigt ofta också blir tanklöshet. Det är ju något jag kommer få jobba med resten av mitt liv. Och det finns för- och nackdelar med det. Jag menar, imorgon vaknade jag och så kände jag så här, jag kan vara Dr. Phil. Jag kände det en morgon när jag vaknade. Och då ringer jag till Renée Nyberg. Så sa jag till henne. Så jag bara, hej gud, jag tänker, jag är Dr. Phil. Du kan vara Oprah. Vi kan leka TV. Och det tog 2 månader så hade jag en egen TV-serie. Och det är verkligen inte det bästa jag har gjort. Det är jättemycket som inte var bra där. Men är det så att ni längtar efter det här som ni ser mig göra, så handlar det om att våga försöka. Och man gör lite fel på vägen. Men det är inte det där som ni kanske har sett innan, ni som inte känner mig innan. Det är inte det som är mitt liv. Det är inte det som är det viktiga jag har. Utan det som är det viktiga jag har, det är hur det känns här inne. Och det här svarta hålet som jag var tvungen att fylla, det finns inte längre. När jag ser mig själv i spegeln idag, till och med helt utan kläder, så känner jag 100% kärlek. Jag tycker till och med att jag är vacker. När jag var på Kvarnlyckan för 17 år sedan och första gången skulle ställa mig framför spegeln och säga att jag var värdefull, så var jag tvungen att kräkas. Och det är för att jag har skadat alla jag älskar. Jag har tagit beslut som gjort att jag har blivit utsatt för extremt mycket våld, mycket förnedring. Och framförallt just det här att skada andra. Så min känsla av egenvärde för 17 år sedan, det var bara ett enda självförakt. Och jag har inte fått ett så här halleluja ögonblick och Gud har kommit och hälsa på. Jag har fortfarande inte sett någon jävla Gud. Utan vad jag får göra, det är att jag sliter dagligen i början. Idag gör jag alla de här handlingarna med stegarbetet helt naturligt. Bara den här veckan har jag varit på 2 behandlingshem och pratat om mitt liv. Och det är inte för att jag är en särskilt duktig person. Det är att jag vet vad jag behöver för att slippa vara rädd för att börja knarka. Och jag är så jävla rädd för att tro att jag är frisk. Så att jag aldrig skulle sluta med det här. Så att allt det andra, det är egentligen helt oviktigt. Utan det är hur det känns här inne. För precis som Micke, jag är lika sjuk i huvudet. Min man tittar på mig ibland när man ser folk knarka. Det är så här, Sons of Anarchy, jag älskar den. Och där är den brutta, hon knarkar så trovärdigt. Så att du vet, när hon, jag är så här. Det har inte gått över på 17 år. Jag var ute och joggade. Någon hade eldat på plast ute. Alla friska människor känner så här, det luktar bränd plast. Jag hinner tänka, någon röker bajs. Det går aldrig över. Det gör inte det. Och det kan bli starkt om jag inte tar den här medicinen som ju det faktiskt är att fortsätta gå här. Så att det som är det stora idag, det är hur det känns här inne. Inte alltid där utanpå. Är ni med på den? Det är precis som du säger, det är bara prylar. Jag kör också BMW, men det är helt oviktigt. Och det begrinar jag om på behandlingshemmet. Och grät jag. Jag kommer aldrig mer få en fin bil. Och det var bara för att jag var beredd att ge upp allt. Som det där har kommit. Men det är helt oviktigt. Och vet du vad som är coolt? Jag ska sluta. Jag vet inte, jag har pratat för länge. En minut bara. Det coola är, för jag tänkte på det här med relationer och alla de där sakerna. Det är så här att jag är gift. Jag älskar verkligen min man. Han är världens bästa och den jobbigaste jäveln. Jag fick en skitjobbig, man kan inte ändra honom helt. Och jag älskar honom extremt mycket. Men det coolaste av allt är att jag vet att om jag kommer hem nu och han har bestämt sig för att dumpa mig, så fixar jag det också. Alltså det är det som är det stora. Jag vet att jag klarar vad som helst. Och det är den styrkan jag fick av att min första kille tog livet av sig. Och alla de här sakerna som har varit. Men det är det som gör skillnaden. Att så här, jag är inte rädd för sorg. Igår begravde jag min farmor. Och jag kan längta efter att få gråta av sorg. Alltså det skrämmer inte mig längre. För då vågar man ju inte känna någonting. Så att det här som vi har här, det är något helt magiskt. Och jag är glad att vi har den här gemenskapen där vi är på riktigt 100% drogfria. Sen kan det behövas andra saker där man får vara på andra sätt. Men här är vi som vi är här. Och här gör vi programmet därför att det är det som är grejen. Det är medicinen. Så. Oh, gud, jag ska sluta nu va? Gud vad rörigt, det blev inte alls mycket som jag hade tänkt mig. Nej, du vet, det blir annorlunda. Men jag är otroligt tacksam att jag har fått, att du fanns här när jag kom, Micke. För du var ändå, jag var ju lite kär i dig. Det är man ju alltid när man kommer. Ja, precis så. Jocke var jag inte kär i. Nej, jag var mer kär i dig. Och så. Men just det här att och det är också så här, just det här att gå på möten och man är lite förtjust och man hör om det. Allt det där är bra. Därför att så här, jag fick ju hopp av er. Ni kunde inte ge mig tillfrisknandet, men ni gav mig hopp och ni berättade geggiga saker. Så att det här att dela om sina konsekvenser, jag är för det. För där får man ju hopp av att så här, jag får vara med min gegga. Nu ska jag stanna. Tack.
Okej, vi tackar Mia för en fantastisk...
Vi tackar Robert.